Välkomna till Lönsamhetspodden, podden för dig som vill stärka ditt affärsresultat. Idag gästas podden av Per Högberg, grundare och senior partner på Price Game. Jag heter Matilda Hölke, arbetar som director och marknadschef på Price Game. Välkommen!
Tack så mycket Matilda, kul att vara här.
Ja, idag ska vi prata om prissättning av SaaS-tjänster.
Ja, vad spännande.
Mm.
Ja.
För det är ju som så, vi överröses av många olika abonnemangsupplägg. Mm. Det här gäller ju både privat, med musik och tv, bara för att nämna några.
Verkligen.
Eller till och med när man ska gå och handla. Mm. Men det här är också väldigt vanligt inom B2B, att vi köper våra tekniska tjänster direkt via en molntjänst. Men vad kan du säga fördelarna med den här modellen?
Alltså det finns flera fördelar, både för den som köper tjänsten och den som levererar den. Och det blir som du säger mycket vanligare inom B2B. En fördel när vi köper en tjänst på det här sättet, som konsumenter till exempel, det är att vi inte behöver stoppa in så mycket pengar från början, utan vi kan, många gånger kan man testa gratis och sen betalar man en lägre månadskostnad. Och sen så löper det där vidare till en ganska låg kostnad. Fördelen för den som säljer är naturligtvis att det blir lättare att få skala upp det snabbt. Och sen har ju konsumenten en tendens att glömma bort också att man ligger på ett abonnemang och att det där trillar vidare, vare sig det är Netflix eller Spotify eller Nextdoor eller vad det är för någonting, så tuffar det på. Och man tycker att det är inte så mycket pengar varje månad, och det gynnar ju naturligtvis den som säljer tjänsten.
Mm.
Inom B2B är det likadant, att man kanske har behövt investera enorma belopp för att köpa en licens för någonting. Och nu har man sänkt den här tröskeln rejält så att man lättare kan börja med CRM-system eller någon form av affärssystem eller vad det är för någonting, till en mycket, mycket lägre investering. Och det är naturligtvis en fördel för företaget som ska använda tjänsten.
Mm. Mm. Men vad finns det för utmaningar då?
Ja, men det finns ju många utmaningar med det här.
Mm.
Om man delar upp det lite grann mellan konsument och business to business, så kan man säga att det har varit väldigt vanligt inom konsument nu under en längre tid man har jobbat med det här, att man vill ha så låga priser som möjligt för att skala tillväxten. Och det är ju jätteviktigt att man får hög tillväxt när man bygger en ny sån här tjänst. Problematiken i det här är att det kommer ju fler och fler aktörer som vill in och vara med och konkurrera. Och när man börjar med att sätta en väldigt låg prisnivå och andra följer efter, då blir det också svårt att få en långsiktig lönsamhet. Det är ena svårigheten. Det andra är ju att man vill ju göra det enkelt att köpa tjänsten så att det ska vara lätt att hoppa ombord. Men det gör ju också att det ofta är väldigt lätt att hoppa av. Och churn raten, det vill säga hur många kunder som hoppar av varje månad eller år eller halvår, det är ju en väldigt väsentlig påverkan på intäkterna. Och sen är det också en stor utmaning i att det kostar väldigt mycket att utveckla sådana här plattformar. Mycket, mycket mer än vad man tror. Och det kan man glömma bort ibland när man ska bygga sin prismodell och sin prissättning. Så att man får en otroligt lång hängmatta, det vill säga ett kassaflöde som påverkas negativt. Och då behöver man plocka in mer och mer kapital.
Mm.
De här problematiken finns ju även på B2B-sidan. Men där är det mera vanligt att den abonnemang man säljer kanske är lite mer sticky, det vill säga det är svårare för kunden att hoppa av. Det kan vara ett affärssystem eller CRM-system. Det är ingenting man byter så där en gång i månaden. Så där är den problematiken lite mindre. Men där kan istället problematiken vara att man har sålt stora installationer och fått väldigt mycket pengar. Och helt plötsligt så ska man börja ta betalt mindre belopp per månad. Och det kan ju påverka kassaflödet i bolaget väldigt, väldigt mycket. Så att det här är några av de utmaningar som finns. Men det finns fler såklart. Men det är väldigt spännande att det nu börjar bli fler abonnemangstjänster även inom hårdvara och business to business och liknande. Så det är en kul utveckling som sker.
Mm. Men hur ska man hantera de här utmaningarna då med sin prissättning?
Ja, det handlar ju väldigt mycket om att man utgår ifrån vilket värde man försöker skapa. Och man ska utgå från kunderna. Det är ju vanligt i prisutveckling i bolag att man har väldigt mycket inifrån och ut och kost plus och vad tycker den ena säljaren och den andra säljaren och vad tycker supply chain-sidan och leveranssidan och support. Och man jobbar mycket internt. När man går över till sån här SaaS-lösning så är det absolut viktigaste att utgå från kunderna. Det vill säga, hur ska vi bygga vårt erbjudande så att kunderna kan välja olika nivåer och tillval, och även hur ska jag sätta priserna kopplat till vilka värden. Vad är det för värden vi skapar? Skapar vi värdet att man kan titta på film när man vill eller lyssna på en ljudbok eller och hur, vilka böcker och hur mycket och hur många kan vi vara? Eller på B2B-sidan, är det så att vår lösning sparar kostnader eller gör processoptimeringar eller liknande? Då gäller det att man bygger en prissättning som kopplar just till det värdet som skapas i bolaget snarare än vad det kostar att leverera den. För det är helt ointressant för den som köper vad det kostar för leverantören att upprätthålla en SaaS-tjänst. Utan det man bryr sig om är ju lite time to value. Det vill säga hur snabbt kan jag få värde av den investering som nu är lägre som jag har gjort så att jag ser att det faktiskt gynnar min business om det är B2B. Så att det är så man ska hantera att jobba utifrån och in med kundernas preferenser, behov och om man kan även mäta betalningsviljan.
Vad finns det egentligen för metoder då för att mäta vilket värde som kunderna upplever av tjänsten? Mm.
Det finns ju en rad olika metoder. Om man börjar med den enklaste så kan det egentligen vara att man gör intern finansiell analys på vad man har erbjudit tidigare om det är så och försöker översätta det i vad skulle det här skapa för värde för kunderna om man inte har så många nya kunder. Sen finns det ju metoder där man kan bjuda in kunderna till något vi kallar egenskapsundersökning där man försöker titta på vilka egenskaper de värderar högst och även kanske med pris då räkna ut vad de här egenskaperna ska kosta. Sen finns det hela vägen upp till något vi kallar affärsmodellering där vi utsätter dem för paket och tillval och priser och genom en systematik faktiskt kan räkna ut vad våra olika erbjudanden vad de ska ha för pris relativt varann så att det blir en totalt bra täckningsbidrag och lönsamhet men också relativt konkurrenterna. Det vill säga vad ska våra tjänster kosta jämfört med konkurrenterna. Det har vi ju gjort i en rad olika branscher tittat på, till exempel på ljudböcker och sånt. Hur ska våra paket och våra erbjudanden prissättas relativt konkurrenterna på marknaden? Så det finns egentligen från ganska enkla metoder till väldigt sofistikerade metoder att räkna ut vilket värde vi skapar. Och det här handlar ju om vad man är i sin affärsresa. Om man är en startup, då kanske man inte har medlen att och det kanske inte heller är möjligt att mäta prissättningen så precis, utan då är det lite mer rudimentära metoder för att titta på någon finansiell analys egentligen som vi kan hjälpa till med på PriceGain.
Mm. Men ofta ser man ju att det är olika alternativ som erbjuds. Varför ska man erbjuda kunderna olika alternativ?
Det här gäller ju egentligen all prissättning. Det är ju inte så specifikt för just SaaS-tjänster. Men det handlar ju väldigt mycket om att man vill att kunderna ska pruta med sig själva. I traditionell prissättning, gammal prissättning kan man säga, så har man jobbat mycket med att man lyssnar på kunden och plockar ihop det de vill ha till ett erbjudande. Och säger, nu har vi exakt det erbjudandet som du vill ha. Och så säger kunden, det här är för dyrt. Och så börjar man pruta och rabattera. Vad man behöver göra är att gå över till prisdifferentiering. Det handlar om att man proaktivt presenterar fler alternativ som har olika priser och olika nivåer av innehåll. Det kan vara innehåll på funktion, det kan vara innehåll på servicegrad, det kan vara innehåll på olika tidsaspekter eller fördelar och värdeparametrar. Och genom att man visar det för kunden proaktivt och transparent så blir det så att kunden börjar förhandla med sig själv istället. Ska jag gå på det billigaste eller ska jag gå på det i mitten? Vilka tillval vill jag ha? Och då kopplar man pris och innehåll väldigt strikt till varandra så de hänger ihop. Medan i en vanlig rabattmodell så räknar man ju först ut innehållet och sen jobbar man med pris utan att innehållet egentligen förändras. Så här är ju väldigt mycket att man vill koppla ihop innehåll och pris och sätta kunden i förarsätet så det är kunden som egentligen bestämmer vilket pris och vilket innehåll som hon eller han vill ha.
Mm. Men finns det något optimalt antal erbjudanden om man ska erbjuda fler?
Det gör ju egentligen inte det. Man brukar säga så här att om man säljer till mest kunder som vill ha enkelhet när de köper, då brukar tre alternativ vara tillräckligt och kanske också det man ska ha. Det får inte vara svårt att köpa, det får inte vara svårt att sälja. Om man säljer väldigt tekniskt avancerade lösningar till ingenjörer eller folk som är väldigt tekniskt orienterade, då kan de tycka att tre alternativ är alldeles för lite. Då kanske man ska ha en mer granulär struktur så att de ännu mer kan konfigurera vad de köper. Ta till exempel de som vill bygga sin egen PC. Om de bara skulle få tre modeller på PC att välja på så skulle de inte vilja köpa av den leverantören. då vill ju de kunna konfigurera upp en PC som har exakt det moderkortet och grafikkort och minne och allt. Så då behöver de ju en väldigt stor verktygslåda av val att göra. Men om du har någon som ska till exempel boka in sig på olika filmabonnemang, då blir det liksom rörigt om det finns lika många alternativ för genomsnittskonsumenten. Så här handlar väldigt mycket om att man ska förstå sin kundgrupp. Och det kan ju vara olika, så samma tjänst kan ju gå till någon som är mer, så att säga, convenience buyers. Någon som vill verkligen ha enkelhet och någon som faktiskt är väldigt intresserad av att kunna göra multipla val. Och då kan man behöva två olika sätt att köpa på egentligen.
Mm. Om man då har en on-premise-lösning och tänker att nu ska jag gå över till en SaaS-modell här. Vad är dina främsta råd då när det gäller prissättning för den här typen av företag?
Det viktigaste skulle jag säga, det är själva paketeringen och prismodellen. Att man ägnar mycket tid åt det, om vi börjar med själva erbjudandet. Hur ska vi paketera det här? I vilka paket och vilka tillval? Och att man gör det utifrån och in och tar reda på vad kunderna har för behov och preferenser. Och sen att man bygger en prismodell som både tar hänsyn till hur kassaflödet påverkas, som kan vara ganska svårt, vilken tillväxt man får, för det är viktigt, och vad man får för vinst och lönsamhet. Och de här tre måste man sy ihop. Så det gäller ju själva produkten, skulle jag säga. Sen andra delar som är precis lika viktiga, men som kan vara ännu mer utmanande egentligen, det är att adressera säljkulturen. För ett bolag som jobbar med installerade lösningar och on-premise, som det heter på engelska, de har ju väldigt mycket en jaktinstinkt där de ska teckna väldigt stora avtal och få bonus och incitament för det. Och helt plötsligt ska de sälja en lösning där man får lite intäkter varje månad istället, så att man under en längre period får in lika mycket pengar som man får vid varje försäljning. Och det här kan ha enormt stor påverkan på säljorganisationen, hur man ska mäta och följa upp, hur man ska coacha dem, och framförallt eftersom man går från att kanske ha någon form av marknadsprissättning där vi sätter pris relativt konkurrenterna. Och nu har vi en prismodell som kopplar till vilken nytta kunden får. Så måste ju också säljaren förstå det. Hur ska jag sälja nytta? Vilka argument ska jag ha då? Vad är det för nivåer på nytta jag ska föreslå för kunden och värden? Så säljkulturen är en otroligt stor utmaning. Och sen är det ju också det här med kunden. För att om kunden köper stora licenser, då hamnar ju beslutet ofta i ledningsgruppen eller kanske med i styrelsen. Medan de här SaaS-tjänsterna har ju den fördelen att man kanske kan sälja det till folk lite längre ner i organisationen, eftersom det inte är så stora belopp varje gång. Men det kan ju också vara en utmaning, för vi kanske känner de som brukar köpa licenslösningar och helt plötsligt ska vi sälja till andra. Och det gör ju att till exempel IT-avdelningen kanske inte alls lika involverad, för nu kan det vara de som faktiskt har affärsnyttan man ska sälja till istället. Och det kan ju vara olika för olika typer av SaaS-lösningar. Men det här är ju viktiga frågeställningar. Så jag säger att säljkulturen och kundgränssnittet är en väldigt stor utmaning som man inte ska tappa bort.
Mm. Men du har jobbat med en rad olika bolag, både inom konsumentbusiness och business to business. Mm. Vad skulle du säga, de som har gjort det här på ett bra sätt, de som har prisat sina SaaS-lösningar på ett bra sätt, vad är gemensamt för dem?
Jag skulle säga att det är att ta reda på fakta. Det är att förstå att det man säljer är skapar enkelhet för kunden. Det är också att titta långsiktigt, inte bara i första rummet hur vi ska skapa tillväxt, utan skapa en prismodell där man redan från början har räknat ut att den skalar till en bra lönsamhet i slutändan. För när man har skalat upp det till den nivå man vill ha, då kommer ju ändå vinsten vara väldigt viktig. Man kan ju få en startup har enormt högt värde för att den växer snabbt. Men i slutändan behöver man också förstå hur ska den här skapa lönsamhet, för då ökar ju värdet ännu mycket snabbare.
Mm.
Sen handlar det väldigt mycket om mod. Det vill säga, vi måste våga testa nya saker. Vi kan inte leva kvar i den gamla världen för att vi har gjort så här och folk tänker så. Man måste ha modet att prova något nytt. Och de som har gjort de här delarna, de brukar lyckas allra bäst. Så samla in fakta, gör bra analys, ha enkelhet, fundera igenom det här hur du ska få med organisationen och sen ha modet att köra. Och mod innebär ju också att man faktiskt lär sig någonting av någonting, och då måste man kunna ändra. Så man behöver ha en agilitet, någon form av lättrörlighet i sina beslut också, så att man kan ändra på saker som inte gick så bra. Så det tycker jag är det absolut viktigaste i att göra den här övergången.
Så vad är ditt främsta råd nu då till de som lyssnar på den här podden? Var ska de börja någonstans när de tar tag i sin SaaS-prissättning?
Jag tycker att det viktigaste är att man faktiskt sätter igång och testar och gör olika saker. Och att man vågar ge sig ut i den här marknaden. Den ändras så himla snabbt. Så att just nu pratar vi mycket om abonnemangstjänster och SaaS-lösningar och liknande. Men det är redan på gång att man börjar prata om blockchain-teknik och annan typ av leverans av mjukvaror. Här gäller det att hänga med och våga prova. Och ett råd är inte att det är inte så att vi ska först vara klar med allting och konvertera allting till en SaaS-tjänst, utan vi måste testa på olika delar, kanske göra piloter, men framförallt också utgå från kundernas behov och preferenser och sätta prismodellen till det värde vi skapar. Och det är en av de svåra bitarna, att faktiskt göra det. Vad är det för värde? Skapar vi en processeffektivisering som gör att kunden sparar 5 miljoner kronor per år, då är det det vi vill använda i vår prismodell. Inte vad det har kostat att bygga den här lösningen eller hur många användare de har eller de här gamla traditionella nyckeltalen man använder. De är lite passé idag när det gäller SaaS. Det handlar mycket mer om att sätta pris utifrån värdeskapande. Så rådet är egentligen att sätta igång med det här, för det är en learning curve, det är en resa egentligen att lära sig allt det här och förstå just hur vi ska erbjuda våra SaaS-tjänster. Och det kan ju vara även hårdvara. Det har ju blivit väldigt vanligt att man prenumererar på hårdvara också i kombination med mjukvara och funktioner.
Just det. Spännande, Per. Jag vill tacka dig så mycket för att du kom hit och pratade om SaaS-prissättning.
Tack själv. Jättebra. Kul att vara här och diskutera ämnet.
Ja. Tack så mycket.
Tack ska ni ha.